Tala till oss, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen. I Uppenbarelseboken 2 och 3 kan vi läsa 7 brev som är skrivna på Jesu egen diktamen. De har tecknats ner av aposteln Johannes och de riktar sig till 7 olika församlingar i det som då var mindre Asien, nu är det i Turkiet. Och även om de tar sitt avstamp i en situation som var där och då, så är det tydligt att det här är brev som har ett budskap till kyrkan i alla tider. Och det gäller ju Uppenbarelseboken i stort. Hela den boken är ju skriven med en uppmaning från Jesus till Johannes att skriva ner vad du har sett, vad som är och vad som ska ske efter detta. Så det är ju själva grundutgångspunkten för Uppenbarelseboken. Vad Johannes har sett, vad som är och vad som ska ske efter detta. Och när det gäller sändebreven innebär det här att de kan fungera lite grann som en biktspegel faktiskt. Vi kan se det som texter som vi kan läsa för att rannsaka våra egna samveten. Och i det här fallet också våra egna församlingar. Vad säger anden till församlingarna i just vårt land, i just vår tid? Och jag tror inte att det bara finns ett svar på den frågan. Olika församlingar har olika utmaningar. Och samma sak kan självklart sägas om våra kyrkor och samfund. Men några saker tror jag är lite mer generella. Och jag tänkte dela en del av de sakerna med er här idag. Och jag vill göra det med utgångspunkt i de här texterna, Uppenbarelseboken 2 och 3. Men också med några andra röster som har talat tydligt och klart in i situationen i svensk kristenhet på senare tid. Och en av de profetrösterna, som man verkligen får kalla honom i det här sammanhanget, som har haft ett budskap till svensk kristenhet, det är ju David Wilkerson. Han besökte Sverige 2004, det är 19 år sedan nu. Men precis som idag så var det pingsthelg. Och han satt på sitt hotellrum i Stockholm och upplevde hur Gud började tala till honom med ett helt annat budskap faktiskt än det han hade förberett för den dagen från början. Och det löd så här. Och jag kan inte säga allt, men det inleddes med: jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige. Det var startpunkten på det här tilltalet. Jag har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige. Jag kan inte göra allt jag vill med er eftersom vi är i otakt med varandra. Det beror inte på att ni har fallit i avfällighet eller ondska. Problemet ligger på en annan nivå. Sveriges kristna har gripits av apati och håglöshet. Det var startpunkten på det här tilltalet. Och det fortsätter, jag tänkte jag läser lite till av det Wilkerson delade. Ni har blivit för toleranta mot samhället och olika företeelser i ert land. Jag besökte Sverige på 1970-talet. Då såg det ut som att Gud försökte resa upp en ung, ny generation som profeter och evangelister. Men vart har denna generation tagit vägen? De borde idag vara fullt sysselsatta med att vinna människor, men de har dragits in i välstånd och karriär. Allt detta har gjort att de tappat gnistan. De var inte beredda att göra försakelser. Istället satsade man mest på att köpa prylar och sitta framför tvn. Istället för att vara profeter så har ni blivit sprattlande marionetter som inte oroar någon. Jag har sett brinnande kristna, fortsätter Wilkerson, som förr satsade allt på att nå ut med budskapet. De grät för sina barns frälsning. Men idag sitter de framför tvn och skrattar åt den underhållning som bjuds. Gud har gett församlingarna i Sverige en skörd att samla in, men tyvärr innebär håglösheten bland de kristna att jobbet inte blir gjort. En skarp hälsning. Och ni som var med när det här delades vet att det här var också ett tilltal som spreds väldigt brett i svensk kristenhet och togs emot väldigt brett av svensk kristenhet. Och jag tror verkligen att Wilkerson träffade rätt i väldigt mycket här. Och jag tror att mycket av det han säger fortfarande är sant och angeläget. Och det han säger om apatin är en av de sakerna. Men också den här missriktade toleransen som vi ju ganska ofta ägnar oss åt i svensk kristenhet. Det är ganska intressant att Wilkerson redan 2004 pekade ut vår tolerans mot sexuell synd som ett problem i Herrens ögon. Och det här var då 19 år sedan. Jag tror att det är ett ganska mycket större problem idag. Och jag kommer tillbaka till det om en stund, men det jag vill göra nu är att spegla det Wilkerson delade med svensk kristenhet mot det vi kan läsa i Uppenbarelseboken 2 och 3. För det som slår mig när jag gör det är att det finns en hel del i Jesu sändebrev som talar rakt in i den situation som målas upp i den här profetian. Och det börjar ju redan med det första av de här breven, det som är riktat till församlingen i Efesos. Här har vi de här berömda orden om en församling som har förlorat sin första kärlek. Jag har en sak emot dig, säger Jesus, att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. När Wilkerson talar om den generation som han fick möta när han besökte Sverige på 1970-talet, då är det som ett eko av de här orden faktiskt. Och i många fall så är det vårt materiella välstånd som har spelat oss ett spratt. Visst är det så att vi är välsignade i det här landet och vi ska vara tacksamma för vårt materiella välstånd. Men Bibeln är också tydlig med att med det kommer frestelser, med det kommer utmaningar. Och jag tänker ofta på Jesu ord i liknelsen om såningsmannen, att hos andra sås säden bland tistlar. Det är de som hör ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Jag tror att det här är en utmaning för oss i svensk kristenhet. Att det är så lätt att världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär av alla möjliga slag kväver det som Herren har sått in i våra liv. Och jag tror att vi alla kan behöva rannsaka oss själva. Men nästa tema då som dyker upp både i Jesu sändebrev och i de här orden som David Wilkerson fick ta emot, det är den missriktade toleransen. Både i sitt brev till Pergamon och sen i sitt brev till Thyatira beklagar sig Herren över församlingar som möter synd och orättfärdighet i sin gemenskap. Inte med sorg och smärta och i vissa fall kanske då det skulle vara befogat med uteslutning med tanke på allvaret i de synderna. Nej, här möts de med tolerans och överslätande ord istället för avståndstagande. Och jag tänker att även det här är någonting som utmanar oss i Sveriges kristenhet i grunden. Vi talar ibland om vår svenska kultur som en konsensuskultur. Och det är få saker som är så besvärliga för oss som när det blir konflikt. Och en av konsekvenserna av det är att vi ofta faktiskt hellre tolererar det som är synd och orättfärdighet än vi på något sätt tar de konflikter som det innebär att ta markeringar eller göra markeringar kring det som leder bort från Guds plan och vilja. Det kan till och med bli så paradoxalt att den som uppmärksammar på vad som är ett problem pekas ut som problemet. Den som säger att det här är inte som det ska blir boven i dramat. Och så gör vi det som är den yttersta tragiken. Vi slänger ut profeterna istället för de som förleder den kristna gemenskapen. Och det är djupt allvarligt. Det är djupt allvarligt. Och faktum att även det var någonting som David Wilkerson tog upp. Ett av de bibelord han fick till sig i sina förberedelser var Amos 2. Där det står, bland era söner väckte jag upp profeter, bland era unga män nasirer. Är det inte så, ni Israels barn, säger Herren. Men ni gav vin till nasirerna och befallde profeterna, profetera inte. Alltså när profetrösterna blir för påträngande, när nasirerna, alltså de här personerna som lever med en lite högre standard än genomsnittet i fråga kanske från både överlåtelse och rättfärdighet. Ja, när det blir lite för nära inpå, då väcker det dåliga samvetet. Och då väljer vi hellre att stänga dörren för den profetiska tjänsten. Att symboliskt ge nasirerna vin att dricka, hellre än att själva omvända oss från våra kompromisser. Även det är någonting som jag tror Herren sörjer djupt över. Jag minns en period i mitt liv när jag jobbade mycket med ungdomsläger. Och vi fick se ett stort antal unga människor. Man kan säga att de blev förälskade i Herren. De fick ett möte med den helige ande. De fick en ny kärlek till lovsången. Och blev på riktigt tända för Gud under de här lägren. Men så märkte vi att ganska många av de här, när de kom hem, mötte en väldig oförståelse och faktiskt ibland till och med fientlighet från föräldragenerationen. För det visade sig att deras föräldrar kände sig dömda av sina barns hängivenhet. För den avslöjade liksom den sekularisering, den apati som de hade gått in i. Och istället för att uppmuntra sina unga som har blivit tända för Herren, så ville de få dem att tagga ner. De gav, billigt talat, nazirerna vin att dricka. Kom ner på jorden igen. Var lite som alla andra. Var som vanligt. Stick inte ut. Och än en gång, jag tror att det här väcker en sån djup sorg från Herren. Och här finns det en synd i svensk kristenhet som vi behöver omvända oss ifrån. Be honom om förlåtelse. David Wilkerson går ända baka till 70-talet. Jag är född på 70-talet. Jag kan inte uttala mig om den tiden. Men jag har sett det också under min resa. Men det slutar inte där. Nästa brev i Uppenbarelseboken 2 och 3 som innehåller varningar till den kristna kyrkan. Det är det som riktar sig till församlingen i Sardes. Och det här är en intressant plats av flera skäl. Först och främst kanske för att det är ett brev som vi väldigt sällan predikar över. Jag vet inte vad ni har för erfarenhet. Jag har nog aldrig hört en predikan över brevet till Sardes. Och bara det är ju intressant. Jag har faktiskt hört predikningar över i princip alla av de här 7 breven. Men jag tror aldrig jag har hört en predikan om Sardes. Men det är också så att situationen i Sardes är en ganska paradoxal situation. För å ena sidan så låter det som att Sardes saknar mycket av dramatiken som finns i flera av de här andra breven. Det finns ingen uppenbar förföljelse. Det finns inte några tydliga falska lärare som pekas ut. Det finns ingen fientligt sinad synagoga som det finns på andra ställen. Och samtidigt är Sardes faktiskt den församling som får den skarpaste tillrättavisningen av Herren. Den som segrar, säger Jesus, ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför mig, inför min far och hans änglar. När du läser det här första gången så kanske du inte tänker på allvaret i det som står här. För det är ju ett löfte. Men kom då ihåg att det här löftet ges till en kristen församling. Och det Jesus säger här är att utgångsläget för församlingen i Sardes är att den kommer att gå miste om allt det här. För segern innebär att bara de som vänder om och erkänner sin synd ska slippa strykas i livets bok. Så utgångsläget är att du redan är struken. Det är ett fruktansvärt budskap i den meningen. Och jag skulle säga att det här är kanske det allvarligaste av alla de 7 sändebreven. Trots att det på ytan verkade så odramatiskt i Sardes. Församlingen i Sardes snarast kanske kännetecknas av en andlig sömnaktighet. Business as usual. Det är inga stora dramatiska förändringar. Apati var David Wilkersons ord. Tänk om det är så att Jesu ord till Sardes är några av de mest aktuella också för oss som ingår i den svenska kristenheten. Om det är så är det en djupt omskakande text. Jag tror att vi bör pröva den med den möjligheten. Du har namn om det att du lever, men du är död, säger Jesus. Vakna upp och stärk det som är kvar och som var nära att dö. För jag har inte funnit dina gärningar fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. När jag läser de här texterna tänker jag också på en annan debatt som brukar blossa upp i svensk kristenhet med jämna mellanrum. Och det är den som handlar om Guds dom. Eller snarare om det kan vara så att Gud även idag, även i det nya förbundet, skulle kunna träda fram som den här världens domare. Det verkar vara en närmast omöjlig tanke för många kristna att Gud skulle kunna göra någonting sånt. Gud är ju nådens Gud. Och sen är det ju så, det sa jag faktiskt själv igår kväll, att i Nya testamentet så flyttas mycket av domen fram till Jesu återkomst. För då ska det verkligen ske en dom, och det bekänner vi till och med i kyrkans trosbekännelse. Jesus ska träda fram för att döma levande och döda. Men när man läser de här sändebreven så kan man ju inte annat än slås av att domen verkar vara något vi ska räkna med också här och nu. Till församlingen Pergamon säger Jesus att om de troende inte omvänder sig från sin missriktade tolerans, ni vet den här som slätar över synden istället för att ta itu med den, ja då kommer han snart och strider mot dem med sin muns svärd, säger Jesus. Och till församlingen i Efesos säger han att om de inte omvänder sig och gör sina första gärningar på nytt, ja då kommer han att flytta församlingens ljusstake från dess plats. Och ljusstaken, det står ju då för Guds välbehag eller välsignelse, den heliga andes smörjelse över församlingen i Efesos. Så rimligen finns det även i det nya förbundet plats för Guds dom att få sitt utlopp. Jag kan inte tolka de här texterna på något annat sätt. Och för övrigt så står det ju väldigt tydligt att det här gäller den kristna församlingen. Det är alltså inte bara de andra. Det kanske snarare är i första hand Guds folk som ska räkna med Guds dömande verk här i tiden. Petrus skriver uttryckligen att domen börjar med Guds hus. Och det är också därför som budskapet om helighet och rättfärdighet, det som jag också har återkommit till i den här helgens predikningar, varför det är så centralt för varje levande kristen församling. Petrus första brev är ju spännande när det gäller det. Han citerar redan i första kapitlet den så kallade helighetslagen i Gamla testamentet. Som lydandes barn, säger han, ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er helig ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Och i kapitlet därpå, där kommer några andra berömda ord om vad som är församlingens uppgift i den här världen. Ni är ett utvalt släkte, säger Petrus, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Som Guds folk tillhör vi Herren själv, vi är hans egendom, vi är heliga. Och som så ofta annars så finns det en väldigt tydlig gammaltestamentlig bakgrund till just de här orden. Det är ett eko av förbundet på Sinai. Andra Mosebok 19 lyder så här. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska vara för mig ett rike av präster och ett heligt folk. Så det finns ett eko där Sinai och det nya förbundet samverkar här och talar in i varandra. Och det finns ett trefaldigt uppdrag som är invävt i det här också, som vi läser om i Gamla testamentet kopplat till den helige andes särskilda smörjelse. Och det är profettjänsten, det är prästtjänsten och det är kungaämbetet. Vi ser det i Petrus text när han talar om ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk som ska förkunna hans gärningar. Och var en av de här tjänsterna i Gamla testamentet är förknippade med den helige andes smörjelse, som sagt. Det var till de tjänsterna man avskildes eller smordes för att kunna verka så som det var tänkt. Och nu har det här blivit överfört i det nya förbundet till hela den kristna församlingen. Genom den helige andes utgjutande har alla kristna blivit kallade att vara Herrens profeter i någon mån. Sen finns det en profettjänst som inte är för alla, men den generella kallelsen till Guds folk är att vara hans profeter. Det är också att vara hans präster. Och i alla fall med tiden ska vi ändå få regera med honom i den himmelska världen. Och den gemensamma nämnaren för alla de här tre tjänsterna, alla de här tre funktionerna, kung, präst, profet, det är att de handlar om att stå upp för Guds helighet och Guds rättfärdighet. Det är grunduppdraget för var en av dessa. Profeterna, de är kallade att leva så nära sin Herre att de kan höra hans ord, hans hjärtslag för den tid som nu är. De är kallade att påminna om, ja, vad Herren har talat om i det förflutna, men framförallt tillämpa det på situationen här och nu. Ibland också blicka framåt mot framtiden, men framförallt leva så nära sin Herre att man kan känna Herrens hjärtslag. Vad ligger på Guds hjärta för vår tid? Allra tydligast är den profetiska tjänsten, men den kallar sig till allt Guds folk. Om vi tittar på prästtjänsten, Vi talar om det allmänna prästadömet, eller hur? Det kommer från bland de här texterna. Och i prästtjänsten i gamla förbundet så står det, 3 Mosebok 10, att de ska skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent. Och de ska lära Israels barn alla de stadgar som Herren har kungjort för dem genom Mose. Det var prästernas uppdrag. Och det här är i princip identiskt med det uppdrag som Jesus, som enligt skriften är den nye Mose, ger allt Guds folk i missionsbefallningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, säger Jesus. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Det är ett prästerligt uppdrag. Ni har tagit emot av mig. Ni har lärt av mig, den nye Mose. Och nu ska ni förkunna detta för allt skapat. Och grunduppdraget var att skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent. Och lära Israels barn alla de stadgar som Herren har kungjort för dem. Och så har vi den konungsliga tjänsten. Och den finns det väl många dimensioner av. Men även den har som en av sina huvuduppgifter faktiskt att skipa rätt. Kungen var yttersta domare och instans att lösa svåra rättstvister. Och det mest kända exemplet är ju Salomo. Kungen, fridsfursten Salomo, det är ju fridens son. Och han kännetecknas av sin vishet och sin förmåga att bringa reda också i mycket komplicerade rättsfall. Så här har vi faktiskt den kristna församlingens uppdrag. Beskrivet utifrån de 3 gammaltestamentliga tjänsterna. Profet, präst och kung. Och mot den bakgrunden så blir det ju ganska självklart varför Guds ord fäster som vikt vid att församlingen ska vandra i en sann andlig urskiljning. Det är ju själva kärnan i uppdraget han har gett oss. Att kunna förvalta den prästerliga funktionen, förvalta den profetiska funktionen, förvalta den konungsliga kallelsen som vi alla har fått. Men i vår tid, menar jag, så hotas det här uppdraget. Dels av den apati som David Wilkerson talade om, men jag vill också nämna en annan sak, och det är en andlig förvirring som riskerar att förskingra mycket av det mandat som Gud har gett till Guds folk i det här landet. Både profettjänsten, prästtjänsten och kungatjänsten, de bygger på en andlig klarsyn när det gäller det här att skilja mellan heligt och oheligt, rent och orent. Det gör man inte bara så där. Det kräver en kalibrering. Först och främst att vi lever nära Herren. Men också där vi har en slags reda i sinnet. Vad är det faktiskt som pågår? Och det handlar inte minst om att kunna urskilja hur tar sig den andliga kampen uttryck i just vår tid. Och då kommer vi in på ännu ett profetiskt ord som har delats till Sveriges kristenhet och som har fått stor uppmärksamhet. Och det är det som Anders Järdmar har delat om ett svärd som ska gå genom Sveriges kristenhet. Ni har haltat på båda sidor och ni har mer och mer älskat världen. Det var vad Järdmar upplevde att Herren sa. Ni har älskat det som syns och hörs och det som smakar och känns. Ja, långt mer än mig. Och den avgudadyrkan, den dyrkan av världen och dess vägar som ni praktiserar, en styggelse för mig och ett massivt hinder. Och lite senare, därför ska jag låta mitt svärd gå rakt igenom svensk kristenhet och rakt igenom er. Och jag ska inte stanna förrän ropen hörs, förrän ropen hörs från mitt folk. Vi ska naturligtvis pröva det här, precis som vi ska pröva David Wilkersons profetia. Men jag tror att det finns en Guds sanktion också bakom de här orden. Svärdet är en av de viktigaste bilderna i Bibeln för Guds ord. Guds ord står i Hebreerbrevet 4. Det är inte bara ett svärd, det är faktiskt skarpare än något tveeggat svärd, står det. Det genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Det dömer över hjärtats alla uppsåt och tankar. Kom ihåg detta med urskiljningen som profeten, prästen och kungen är i så stort behov av. Ja, men Guds ord, andens svärd, handlar om den urskiljningen. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Inför honom måste vi stå till svars. Och den tillämpning som Anders Järmer och många med honom har gjort kopplat till det här tilltalet, det har ju med äktenskapsfrågan att göra. Äktenskapet är ju en urgammal ordning, instiftad av Herren själv och förankrad redan i skapelsen. Men i denna yttersta tider så sprider sig ändå en hållning som säger att äktenskapet kanske inte är så viktigt trots allt. Eller åtminstone att det är förhandlingsbart. Det kan lika gärna ersättas av en trogen relation utan att det ges några officiella löften som samboskap. Eller av en förening mellan två män eller två kvinnor som då är en samkönad relation. Det talas mycket om detta just nu. Men vad spelar det här för roll? Ja, för det första kan vi konstatera att Bibeln beskriver äktenskapet just som en skapelseordning. Och när vi ändrar på sånt som är nedlagt i skapelsen kommer det alltid att få väldigt stora konsekvenser. Det är inte en fråga vilken som helst. Och vi kan ju faktiskt börja med att titta på historien. Vad har Bibelns äktenskapssyn betytt på våra egna breddgrader? Kan vara lite nyttigt att titta på det. Ja, när Sverige blev kristnat för sådär 1000 år sedan så var äktenskapssynen en av de saker som var med och fullständigt revolutionerade samhällsbygget i vår del av världen. Äktenskapet är enligt Bibeln ett förbund och därför krävde den kristna kyrkan att båda de parter som gifte sig skulle göra det frivilligt. Man sa till och med att äktenskap som hade ingåtts utan båda parters samtycke skulle förklaras för ogiltiga. Och med det så utmanade kyrkan hela det klanvälde som på den tiden rådde i Skandinavien. Man skyddade kärnfamiljen som en okränkbar enhet i samhällsbygget. En total revolution i vår del av världen. Och eftersom båda parter måste säga sitt ja så arbetade man också aktivt för att få upp giftasåldrarna. För på den här tiden var det vanligt, inte minst med barnbrudar, också i Norden. Det krävdes ju ett informerat samtycke för att kunna gå in i ett verkligt förbund. Och det förutsätter ju också att man är i en ålder där man kan överblicka konsekvenserna av sitt beslut. Så kyrkan utövade starka påtryckningar för att få bort sedvänjan med barnbrudar. Och det här innebär att både äktenskapet som sådant och den kristna tron på alla människors lika värde fick enorma konsekvenser för hur samhällena här uppe i Norden skulle utvecklas. Och det är bara att blicka ut över vår värld idag, se att de här frågorna är allt för relevanta också på 2000-talet. Stora delar av världen skulle må enormt väl av den här typen av revolution på äktenskapsområdet, familjeområdet. Och för mig illustrerar det att äktenskapssynen det är absolut ingen perifer del av den kristna tron. Det är en ganska central del av de goda nyheter som det kristna budskapet blir till en ny del av världen, ett nytt samhälle. Och vi kan ju även här se vår egen historia. När Sverige sände missionärer till exempelvis Afrika. Ja, men då var ju just den här äktenskapssynen helt avgörande för att kunna gå emot kulturella sedvänjor som incest och polygami. Och därför är det ju inte så konstigt att det är just kristna syskon i Afrika som just nu uttrycker en förtvivlan över vad som händer i västvärlden. För de säger ju så här att vi har använt skapelsetexten som argument mot polygamin. För att där är det en man och en kvinna och då kan vi utifrån det säga att vi måste ändra våra sedvänjor. Men om ni säger att det lika gärna kan vara två män eller två kvinnor, har ni vridit hela det vapnet ur våra händer. För kan det lika gärna två män eller två kvinnor kan det förstås lika gärna vara en man och fyra kvinnor. Det är bara en annan kultur med en annan typ av kulturell tryck. Vi måste se den större bilden och vi måste förstå vad som faktiskt står på spel när vi säger att de här texterna är förhandlingsbara. Så som ni anat för det här laget, jag köper inte talet om att äktenskapet skulle vara en perifer fråga. Eller som det ibland uttrycks lite föraktfullt, att det är en underlivsfråga. Nej, men det är ju tvärtom så, just för att det är så mycket mer än bara en underlivsfråga är det här en viktig sak. Det här är en del av fundamentet för hela den mänskliga kulturen. Och dessutom säger Bibeln att äktenskapet är ett heligt förbund. Att det är instiftat av Herren själv. Och mot den bakgrunden är det ju inte särskilt konstigt om den onde faktiskt vill ge sig på det som har med äktenskapet att göra. Djävulen hatar allt som är heligt. Allt som är instiftat av Gud. Och därför menar jag att vi ska absolut räkna med att det pågår en massiv andlig kamp på det här området. En kamp som vi inte har råd att bortse ifrån som Guds folk. Som hans präster, profeter och kungar i den här världen. Och trots det finns det en förbluffande naivitet när det gäller de här frågorna i stora delar av Sveriges kristenhet. Vi hanterar äktenskapsfrågan som om den vore en fråga vilken som helst i många sammanhang. Som att vi kan pragmatiskt resonera oss framåt till någon slags kompromisslösning eller rösta om saken i demokratiska forum. Det är absolut inte fel att vi diskuterar teologiska frågor. Det ska vi göra. Vi ska uppmuntra det goda samtalet inför ordet. Men om vi tror att det här är en fråga vilken som helst, då tror jag faktiskt att vi bedrar oss själva. Det finns en andlig laddning i detta som gör att när vi kompromissar med vad äktenskapet är och står för, ja, då får det också konsekvenser för det andliga beskyddet över församlingen. Och rent konkret så ser vi det här när vi studerar flera av de sammanhang som tar det här steget, både i Sverige och ute i världen. Att när vi öppnar dörren för en ny syn på äktenskapet som skapelseordning, ja, då dröjer det ofta inte särskilt länge förrän vi också börjar öppna för många andra ideologier som är samman med den rörelsen. Det är till exempel väldigt svårt att argumentera för samkönade äktenskap utan att också säga ja till transideologin och queerideologin. Det som är fortsättningen på HBTQ. Och här tänker jag att vi får bekräftat just att det här är en skapelseordning. När vi ruckar på grunden, ruckar på det som är nedlagt i Guds skapelse, ja, då får det konsekvenser även på andra områden. Kanske områden vi inte hade tänkt oss eller förutsett. Men det är ju det som är poängen här. Om det är en skapelseordning får det alltid större konsekvenser än vi hade tänkt. Och därför är det här så viktigt. Och det finns en andlig laddning här som vi måste förstå och sätta oss in i. Och jag skulle också vilja säga så här att även om vi skulle välja att lyfta ut den här konkreta frågan, nu har varit väldigt specifikt att ta om äktenskapsfrågan, för det är där så mycket av diskussionen och jag skulle säga striden också står i vår tid. Men lek med tanken på att vi tar en annan fråga. Så är det ju faktiskt fortfarande så att det avgörande är inte bara sakfrågan. Det är också vårt förhållande till Guds ord. Och jag tänker så här att i just vår tid prövas vår lydnad till Kristus på det här området. I andra tider prövas vår lydnad kanske på andra områden. Men vad händer när vi släpper taget om någonting där just vår lydnad för Kristus påverkas? Då blir det plötsligt en väldigt central fråga. För min lydnad för Kristus, det rör själva hjärtat i en lärjungens relation till sin mästare. Varje tid har sina områden där den lydnaden prövas. Ibland kanske frågor som vi själva uppfattar som centrala, ibland på frågor som vi upplever som mindre centrala. Den tidiga kyrkan prövades ju väldigt konkret på två områden. Det ena var, skulle man tillbe kejsaren eller inte? Och den andra var, skulle man sätta ut oönskade barn i skogen eller inte? Och många kristna blev martyrer för att de sa, vi kan inte tillbe kejsaren. Och för att de motverkade både aborter och barnamord. För det var den tidens stora frågor. Jag tar det här i eftermiddag som kampen om våra hjärtan. Och jag tänker att det här i allra högsta grad handlar om kampen om våra hjärtan. För det händer någonting med oss när vi gör avkall på det som vi innerst inne vet eller borde veta är sant och rätt. Det borde vara viktigt för alla människor att slå vakt om sina samveten. Och Bibeln säger ju att allt som inte sker i tro är synd. Allt som vi gör, som vi innerst inne vet, strider mot Guds vilja. Det har en andlig laddning. Det finns ett allvar där. Och vi ska verkligen tas tillvara för det. Det här tror jag är några av alla de perspektiv som kommer i skymundan när vi drabbas av förvirringens ande. När vi liksom inte ser klart, vad är det här handlar om? Vad är det som står på spel? Vad är det för lojaliteter som hotas? Vi förlorar kampen om våra hjärtan ur sikte. Vi förlorar kampen om församlingens identitet ur sikte. För församlingen är tänkt att vara sanningens pelare och grundval. Att värna det som är gott och sant och rätt. Att utföra sitt prästämbete, sitt profetämbete, sitt kungsliga ämbete. Förvirringens ande gör att vi inte ens ser att det är en ande. Vi ser inte att det är en andlig kamp. Och då kan vi gå tillbaka till Jesu ord till församlingarna. Så här säger han till Laodikeia. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Och så säger Jesus, jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag tror att vi är många i den här tiden som behöver be om Herrens ögonsalva. Så att vi kan se vad det är som faktiskt håller på att ske med oss. Hur vår fiende håller på att stjäla vår andliga klarsyn ifrån oss. För mig är det ett stort allvar. Men det är också ett löfte från Herren. Vi får vända oss till honom och be om den salvan. Be om den klarsynen. Hitta tillbaka till den första kärleken. I höstas blev jag påminn om ett ord ur Jesaja som skakade om mig och som blev en viktig hälsning också faktiskt in i den process som jag stod i då, för då höll jag precis på att skriva klart min bok Farliga för fienden. Och det är ett ord som kommer ur en period i Israels historia då Guds folk har drabbats av hans dom. Ett gammaltestamentligt exempel på det då. Konkret genom att babylonierna har lyckats inta Jerusalem och deportera majoriteten av befolkningen. Och orsaken till det här, det är enligt Bibeln folkets egen olydnad. Men det är också deras andliga blindhet. Vem är så blind som min tjänare, säger Herren om folket. Och så döv som min budbärare som jag sänder. Vem är så blind som min förtrogne, så blind som Herrens tjänare. Det är Israels folk han talar om här. Den andliga förvirringen är total. Apatin, blindheten. Därför är de nu, skriver Jesaja, ett plundrat och skövlat folk. De ligger alla bundna i hålor, gömda i fängelser. Eller kanske med nytestamentligt språkbruk. Herren har flyttat sin ljusstake från Israel. Så är det i den här perioden av deras historia. Och sant så är det uppenbart att den här situationen är djupt otillfredsställande också för Herren själv. Han kan inte förlika sig med sitt folks apati. Länge har jag tigit, säger han. Jag höll mig stilla, jag la band på mig. Men nu ska jag skrika som en barnaföderska. Jag ska flämta och flåsa på samma gång. Och så kommer det som faktiskt är den inledande versen i den här sekvensen. Herren drar ut som en hjälte. Han äggar upp sig med en krigares iver. Han ropar högt, han höjer härskri. Han visar sin makt mot sina fiender. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, när Guds folk slår sig till ro, när det fastnar i sin apati, i sin andliga blindhet, ja, då är det Herren själv som till slut trädde fram för att strida för sin sak. Med sin andesvärd. Länge höll jag mig stilla, säger Herren. Men nu ska jag höja mitt härskri. Nu ska jag strida mot de villfarelser som har fått fäste i mitt eget folk. Så här kan det inte få fortgå. Och min övertygelse är att den här hållningen är någonting som Gud faktiskt vill att du och jag ska smittas av. Även du och jag är kallade att med Nya Testamentets språkbruk ikläda oss trons rustning. För att i andens kraft gå i strid mot allt det som är Guds rikes fiender i den här världen. Att inte apatiskt se på när kampen rasar, både om församlingen och om våra hjärtan. Utan att faktiskt bjuda motstånd. Och då kan vi inte, hur frestande den kan vara, bortse från de områden där striden är som mest intensiv. Eller hur? Vi väljer inte den tid vi är födda i. Vi väljer inte de strider som råder. Vi måste förhålla oss till var fienden just nu lägger sitt krut. Varje soldat tänker så. Jag hittade ett citat av en 1800-talsförfattare från Storbritannien, Elizabeth Randall Charles, och hon uttrycker det briljant. Om jag med den starkaste rösten och klaraste utläggningen bekänner mig till varje del av Guds ord, utom just den lilla del som världen och djävulen vid detta tillfälle attackerar, står jag inte upp för Kristus. Hur frimodig jag än är i min bekännelse till honom. Soldatens lojalitet visar sig där striden rasar. Att vara ståndaktig på alla de andra krigsfronterna, det är bara flykt och vanära om han ryggar tillbaka på denna punkt. Jag tror att det är precis så här. Jag tror att vi är många här som faktiskt behöver omvända oss. I förkrosselse. Om vi är Herrens präster och profeter, ja, men låt oss då söka hans ansikte för att få klarhet över var pågår striden just nu om det som är hans rike i den här världen. Och så behöver vi låta oss formas av hans sinnelag, det som är hans glädjeämnen, hans sorger. Det är bara då vi kan fullfölja vårt uppdrag att skilja mellan heligt och oheligt, rent och orent. Och lära Guds folk att hålla alla de bud som han har gett oss. Som Jesus själv uttrycker det, att om vi älskar honom kommer vi hålla hans bud. Men det börjar ju mötet med honom. Att smittas av hans hjärta. Få del av hans klarsyn. Höra hans hjärtslag. Var går du just nu, Herre? Var verkar fienden just nu? Hur kan jag som din soldat, för jag är faktiskt hans soldat, i den högsta överbefälhavarens tjänst, ja, hur kan jag göra största möjliga nytta och orsaka fienden största möjliga skada? Jag kan säga att varken apati eller förvirring är något större hot mot fienden. Och då får vi till sist landa i de två sista av Jesus sändebrev, de enda jag inte har hänvisat till än så länge. De nämligen som talar mer om Herrens glädje och välbehag än om hans vånda och dom. Det är ju intressant att det är ganska mycket dystra analyser i de här breven. Samtidigt som det finns fantastiska löften i varje av de här breven. Men Smyrna och Philadelphia, det är de brev vi brukar uppkalla våra församlingar efter. För att det smakar lite bättre när vi läser dem. Och det är väl alldeles utmärkt att kalla sin församling för Smyrna eller Philadelphia. Men med det kommer ju också ett ansvar. Att göra sig förtjänt av den proklamation man har gjort över sitt eget sammanhang. Vad säger då Gud till Smyrna? Jesus säger, jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och hur du hånas av de som kallar sig judar men som inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Och till Philadelphia, se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Notera att den gemensamma nämnaren för båda de här församlingarna är att de ser inte särskilt mycket ut för världen. De har väldigt liten yttre kraft. Deras materiella tillgångar är få. Och de har alla fått smaka lidande. Men som uttrycket säger, en man med Herren är i majoritet. Jag älskar det uttrycket. En man med Herren är i majoritet. När vi har Gud på vår sida kan vi ändå erfara välsignelse. Faktum är att det är just när vi i trohet mot hans ord och vilja håller ut trots motstånd och förföljelse, ja, det är då vi har de starkaste löften att luta oss mot. Men välsignelsen går hand i hand med förföljelsen. Det tycks vara en princip i hela kyrkans historia. Och vi ser den redan i sändebreven i Uppenbarelseboken. De starkaste löftena tas till de lidande församlingarna. Det allvarligaste ordet talas till dem som inte har några större problem alls på ytan. Men som har rykte om sig att ha liv, men andligt sett är död. Judas, aposteln, talar om den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Ja, men låt oss hålla fast vid det. Låt oss ta kampen om Guds församling på allvar. Så att vi inte medvetet eller omedvetet ställer oss på de nedbrytande krafternas sida. Och låt oss varje dag ta vårt kors och följa Jesus. Kosta vad det kosta vill. För det är lärjungens lott. Det är lärjungens kallelse. Och det är faktiskt vad Jesus förväntar sig av oss. Vi ber. Herre, det är allvarliga ord som du ger oss idag genom de här texterna. Det är också löftesrika ord om den dyrbara gåva som din församling är tänkt att vara till den här världen. Tack för det vackra trefaldiga ämbetet som du har tvinnat in i församlingen av präster, profeter och kungar. Tack att det faktiskt är äranamn som vi också får ta i vår mun. Att vi är dina präster, dina profeter, dina kungar och drottningar med om vi så vill. Men Herre, du ser också det som hotar din församling i vår tid av apati, av förvirring, av otro. Herre, vi ber om din förlåtelse för vår del i detta. Herre, vi bekänner vår apati som synd, vår förvirring som synd. Herre, vi säger på ditt eget ords uppmaning att vi behöver din ögonsalva. Herre, till att smörja våra ögon så att vi ser klart vem du är, vad som pågår av kamp i vår tid, vad som är mänskliga agendor men som bär namnet av att vara dina agendor. Herre, vi välkomnar också ditt svärd över våra liv. Till dom över det som inte håller måttet. Herre, att du avslöjar det som är trä och hö och halm. Och ersätter det med guld och silver och ädla stenar. Också det här utifrån vad ditt ord säger. Herre, vi ber för din församling i det här landet att du upprättar den till att bli allt vad den är tänkt att vara. Tack Herre, oavsett status på våra egna församlingar så är de alla älskade av dig. De har alla en kallelse från dig själv. Och vi ber Herre att ingen enda av dem ska gå miste om den kallelsen. Hjälp oss Herre idag att omvända oss. Även när det kostar på. Så att vi får löpa mot segerpriset Herre. Ingenting mindre än det. I Jesu namn vill jag också bara tala till anden av apati. Att du ger vika i Jesu namn. Du är inte välkommen här. Och vi ber Herre att du låter din goda sådd få spira Herre till att bryta igenom också hård asfalt i det här landet. Vi kallar på ditt liv Herre. Kallar på din kraft. Kallar på din vishet. Kallar på din klarsyn. Jesus, Jesus. Och vi ber också här om andebedömningens nådegåva. som skär genom förvirringen, som skär genom mörkret. Herre, att du reser upp dina profeter på nytt. Förlåt, Herre, för alla de gånger då vi har gett nasirerna vin att dricka. När vi har befallt profeterna, profetera inte. Herre, det är en svår synd över vårt land. Förlåt oss, Herre. Förlåt oss. Många av oss kanske kan säga, vi visste inte vad vi gjorde. Men Herre, förlåt oss. Och vi ber om en ny chans, Herre. För vårt land. Vi kallar på en ny våg av nasirer. En ny våg av profeter. Och Herre, alldeles särskilt vill jag be om en ung generation som reser sig upp bortanför den här tvångströjan. Bortanför mallarna. Som får bryta ny mark. Ta nya tag. Gå med dig på ett helt nytt sätt. Herre, låt det ske. Vi ber om din nåd över oss, över vårt land. Jag kan bara ta en stund inför Herren, se om han vill dela något mer från sitt hjärta. Se, jag kommer, tror Herren säger. Se, jag kommer på skyarna. För att hämta det som är mitt, säger Herren. Min brud. Min brud som är utan fläck eller skrynkla. Mina älskade barn som jag har fött under stor vånda, säger Herren. På korset. När jag dog för er skull. Så jag kommer tillbaka, säger Herren. Jag kommer tillbaka för att hämta det som är mitt. Och ni ska vara min krona, säger Herren. Min ärekrona. Mitt älskade folk. Min dyrbara brud. Lev med det hoppet, säger Herren. Lev med det hoppet för ögonen. Och jag ska forma er identitet utifrån hur jag ser på er. Ni är min ögonsten, säger Herren. Mitt äkta nardusbalsam. För mitt blod har återlöst er. Mitt blod som är fullkomligt, utan fläck. Det har fött er på nytt, säger Herren. Och jag kommer tillbaka för att hämta det som är mitt. Salig är den som är förberedd för den dagen. Salig är den som inte behöver ångra sina val på den dagen. För ni är fria att välja, mina barn. Om ni vill bli kär för finbruk eller för mindre fint bruk. Det är mitt erbjudande till er, säger Herren. Jag dömer ingen i förtid. Ni får välja. Kärl för finbruk eller kärl för mindre fint bruk. Men det ska ni veta att jag kommer tillbaka med min segerlön i handen. Och jag ska ge var och en efter hans gärningar. Det är mitt löfte till er, mina barn. Så jag har segerpriset i min hand. Och jag säger, löp för att vinna det. Och du kommer inte att ångra dig. Löp för att vinna det. Du kommer inte att ångra dig. Det är mitt löfte till mina barn. Ta vara på det, för min nåd är ny varje morgon. Den räcker och blir över som en aldrig sinande källa. Ta emot min nåd, mina barn. Och ni ska inte komma på skam. För jag är livets första, säger Herren. Och jag har besegrat döden. Och ni ska segra med mig, säger Herren. Det är mitt beslut från evig tid. Ta bara emot det. Lev utifrån det. Prioritera utifrån det. Och du ska inte komma på skam, säger Herren.